Jag sitter på Länsförsäkringar och tänkte prata lite om Visual Studio 2010. Länsförsäkringar har varit med väldigt länge med Microsoft tillsammans och hjälpt Microsoft med feedback och sånt. Men nu har de till och med tyckt att produkten är så pass bra så att de går igång live, och jag tänkte vi skulle prata lite om det. Men innan det, så jag som pratar bakom kameran är Dag König och utvecklar en list på Microsoft. Thomas, ska du kanske först innan vi börjar prata lite om vad ni har gjort och så, berätta vad du har för roll på Länsförsäkringar?
Ja, jag heter alltså Thomas Scott och jag är, min titel är lösningsarkitekt med specialinriktning på Visual Studio och utvecklingsverktyg. Jag har jobbat med de sakerna i ett antal år här på företaget. Jag kan säga att under de senaste 4 åren har jag jobbat med att försöka föra in och få ut användandet av Visual Studio och Team Foundation Server med allt från automatiska byggen och work item hantering och källkodshantering och så vidare.
Och Magnus?
Ja, Magnus Djurvas heter jag och jag kommer från konsultföretaget QWISE, och vi jobbar med just metoder och verktyg för bättre systemutveckling. Och jag har väl jobbat här tillsammans med Länsförsäkringar under ett antal år med just de här frågorna.
Och nu tycker jag att vi skulle prata lite om just er Visual Studio 2010-satsning. Som sagt, ni har varit med i ett år tror jag, i ett speciellt TAP-program som det heter. Men nu efter beta 2 har jag varit igång, så har ni alltså satt igång ett live-projekt, ett riktigt projekt. Och varför gjorde ni det? Kan du berätta lite om erfarenheter och varför ni har valt att börja redan nu?
Ja, egentligen så går historien längre tillbaka än så. När 2005-versionen kom så drog vi igång ett pilotprojekt. Och det var ju efter att den, i samband med att den releasades. Och erfarenheten från det använde vi sen när vi rullade ut det här. Och vi har ju under de senaste åren jobbat med det mycket. Och vi vet ju att en utrullning av en sån här ändå komplex plattform och produkt tar väldigt lång tid och kräver att man är väl förberedd och vet vad man ska svara användarna och vad man måste hjälpa användarna med. Så att för oss så känns det helt naturligt då att i något projekt vara tidigt med att använda 2010-versionen för att sen kunna då förse de olika projekten och förvaltningarna med ett bra verktygsstöd. Och vi vet ju, ända sedan 2005-versionen kom så har man ju längtat efter det här med hierarkiska work items till exempel. Så att för mig var det liksom en no-brainer att det här ska vi in i så fort det bara går, därför att vi kommer att ha så otroligt mycket nytta av det.
Jag tänkte just fråga dig, det är inte bara, man gör ju inte det här bara för att det är kul, eller hur? Utan det måste ju vara någon anledning till det. Vad är de största anledningarna du har sett att gå upp på Visual Studio 2010?
Ja, säga det finns många anledningar. Det finns mycket nytt spännande i produkten. Men några områden som jag har valt att fokusera på i det här pilotprojektet, och det är bland annat att automatisera så mycket som möjligt. Automatisera byggen, automatisera tester, automatisera deployment. Att öka kvaliteten på det vi levererar. Där finns det ju redan verktyg i de äldre produkterna, men de blir ju bara bättre och bättre kring kodanalys och kring performance monitoring och lasttester och så vidare. Och sen då just det här med work items, hierarkiska work items, gör att man mycket enklare kan jobba med de bitarna för att få mer förutsägbarhet i vad man kommer att leverera när och sådär.
Man kan väl lägga till det också att de här verktyg som hör ihop med det, vill säga verktyg för att planera och följa upp form av planning workbooks med nyhet i 2010, och även förbättra rapportstödet är sådana höjdare som ja, definitivt gör det värt att gå in i det.
Precis, vi har inte kommit särskilt långt ännu, men just de bitarna är ju två exempel som vi har upptäckt väldigt tidigt att de är väldigt användbara.
Ja, Magnus, jag vet att du jobbar ju mycket på liksom projektlederiet och sånt och har gjort under längre tid. Vad är det här nya planeringsböcker som du pratar om och sånt?
Jo, det är just det. Nu har väl nästan alla hoppat på den här gilla vågen på ett eller annat sätt i alla fall. Och det där har, tycker jag, Microsoft tagit fasta på ett bra sätt i den här versionen av produkten och skapat egentligen baserat på Excel lite verktyg för att planera sina iterationer, hålla reda på kapaciteten man har i teamet för iterationen, göra själva iterationsplanen och sådana saker. Och allt det här hänger såklart ihop med work items-hanteringen i TFS, vilket gör det väldigt intressant. Och sen att det finns rapporter som hänger ihop med det här så att man sen kan följa upp hur det där ser ut då, löpande, både på daglig basis och efter varje iteration.
Så att det är alltså en Excel-fil som man får med när man skapar ett nytt projekt som man sen då kan bara klicka på, så får man en mall och så fyller man det med data.
Precis, precis.
Man fyller i vilka resurser man har, hur mycket de jobbar i projektet, om de har några eventuella lediga dagar under den här iterationen. Och sen så börjar man fylla på med aktiviteter och då får man liksom en diagram som talar om man har ledig tid eller om man har fyllt de här resursernas tid. Då. Så att det är väldigt bra hjälpmedel just när man sitter i iterationsplaneringen.
Lite fråga dig också, Magnus, jag tänker vi har pratat om hierarkiska work item. Varför är det så fantastiskt?
Ja, det är väl framförallt för möjligheten att om man tittar på hur en projektledare normalt vill jobba, så är man ju väldigt förtjust i så kallade BBS, Work Breakdown Structures, alltså att kunna strukturera de aktiviteter man har i någon form av hierarkisk modell där man kan ha en generell grupp av aktiviteter på övergripande nivå. Till exempel skapa infrastrukturen för det här projektet eller testmiljön för det här projektet. Och sen så under den kan man bryta ner det i delaktiviteter då, som man sen också kan följa. Men just att kunna växla de där lägena, att kunna se på planeringen på en övergripande nivå eller på en detaljnivå är en stor hjälp. Och tittar man på gamla Wish Studio så hade vi bara möjligheten att skapa relationer mellan work items. Men nu har vi ju fått då hierarkiska work items och med det möjligheten att berätta att de här aktiviteterna hänger ihop med varandra på det här sättet. Den här aktiviteten är en sån övergripande. De här är barn till den här aktiviteten. Och då är det stor hjälp till exempel att skapa rapporter sen i nästa läge.
Jag vet ju att du har ju demat också Microsoft Project mycket. Och det har ju funkat i de tidigare versionerna. Men bland annat genom hierarkiska work items kan man göra så mycket mer. Är det någonting som du har testat i 2010-an?
Vi har faktiskt inte inom ramen för piloten kört Project än speciellt mycket. Då, utan vi tycker vi har klarat så bra med de verktygen som finns i Visual Studio. Vi har nöjt oss med dem i det här fallet. Då. Men visst är det som du säger att viss information som i tidigare versioner bara levde i själva Microsoft Project-filen, den informationen kan nu synkas med TFS, vilket den styrka, såklart.
Thomas, jag vet att Lab Management också har varit en viktig funktion i nya produkten. Kan du beskriva vad det är och varför ni vill använda det?
Ja, jag var lite inne på det förut, just det här med att automatisera så mycket som möjligt. Och Lab Management är ju då en produkt som möjliggör det här. Det vill säga, tidigare så har man ju kunnat då köra automatiska byggen och kunna köra tester i samband med det. Och man har även liksom genom att hacka MS Build-skript kunnat då få ännu större automatisering av det hela. Men vad Lab Management gör, det är att det gör det mycket enklare att få det här att fungera. Det finns grafiska gränssnitt och så vidare. Så att man kan alltså bygga och deploya och testa sin applikation helt automatiserat. Och just den här deployment-biten tycker jag är väldigt spännande på så vis att det sker i en virtuell miljö. Så att det man kan göra, det är alltså att få utgående från en mallmaskin. Så startar man upp en mallmaskin och så deployar man till den mallmaskinen och så kör man sina tester. Och då vet ju alla som håller på med test att då är i princip den maskinen förbrukad. För att nu har testdatat ändrats och det är andra förutsättningar. Vi kan inte köra om testerna. Men med Lab Management då så kan man alltså blåsa upp en ny maskin. Och så deployar man sin applikation och där är man i samma läge som man var dagen innan eller timmen innan eller vad det är. Och då kan man repetera sina tester och veta att jag utgick alltid från samma grundförutsättning. Normalt sett när man kör tester så försöker man ju återställa allting och så tror man eller hoppas man att man är i samma läge. Så att den produkten lovar mycket och håller den vad den lovar, då är den verkligen en stark spelare.
Det finns ju fler intressanta delar i den där, som till exempel möjligheten att man hittar en bugg också under testen. Att jag som testare helt enkelt kan bifoga en snapshot av den här miljön till felrapporten. Så att jag som sen som utvecklare som öppnar den här felrapporten, min dator kan faktiskt få upp miljön precis som den såg ut när testaren körde. Vilket verkligen korta den här klassiska pingpongmatchen mellan testare och utvecklare. Så det är
och dessutom då med den här funktionen som heter IntelliTrace, som tidigare hette Historical Debugging, kunna faktiskt se värdena på variabler när de kördes där testen gjordes, inte vad det är på min maskin. Det här klassiska, ja det funkar hos mig, det kan man då komma undan.
Det finns ju massvis med ny funktionalitet i 2010 och ni om några har hållit på med det länge. Är det någon mer funktionalitet som ni just nu tittar speciellt på också i 2010-versionen förutom de vi har pratat om? Tittar ni på de nya UML-verktygen eller?
Ja, det har jag faktiskt glömt bort. För att det blir ju så där när man sitter och jobbar i ett projekt, så är det just det man har framför sig just nu som man. Men jag har jobbat med UML-verktygen ända sedan före sommaren, även under beta 1, och använt dem en del. Och det känns som en naturlig del i verktygslådan just nu. Vi har inte använt, än har vi inte använt någon av de här nya featurena som till exempel är med architecture. Man kan validera arkitekturen i form av i ett layer-diagram. Det har vi inte provat än, utan vi har bara liksom börjat rita upp lite lager. Vi har gjort lite logiska klassdiagram och vi har gjort användningsfallsmodeller där vi också då har använt featuren att man från ett UML-element i grafen kan koppla till ett work item. Så att har vi en användningsfall som heter skapa användare, så kan vi koppla det till work itemet som motsvarar skapa användare. På så vis få den spårbarheten. Så att det är intressanta saker, men som sagt, det känns som naturligt just nu.
Sen är ju ett fokus överlag i projektet är mycket på det här med att köpa sig bra kvalitet för inte så mycket pengar. Så att vi har ganska stort fokus på att just använda alla de verktyg för test som faktiskt finns i den här lådan då. Och det finns ju en hel uppsjö av olika testverktyg, allt från enhetstester som inte är så mycket nytt vad det gäller den här versionen av Visual Studio, till helt nya saker som den här nya testklienten för manuella tester. Eftersom inte vi har kommit in i vår tunga testfas än i projekt, så har vi inte riktigt några bra erfarenheter att dela med oss där. Men det är något som vi ser framåt väldigt mycket, för vi tror mycket på den.
En sista fråga. Om ni skulle ge några best practices till andra företag som är ungefär i samma situation som ni. Att ni har ju kört Team Foundation Server bra lång tid. Och så. Om man skulle vilja börja med 2010, har ni någonting att bidra där? Hur ska man börja? Vad tycker ni?
Det man generellt kan säga, det min erfarenhet efter att ha jobbat med Visual Studio Team System under flera år, det är ju att man ska ju inte underskatta tiden det tar från det att man liksom installerar prylarna och börjar köra till dess att man använder allting fullt ut. Det gör ju inte vi, långt därifrån. Vi har lång väg kvar, men alltså det tar väldigt lång tid. Så det jag kan känna är två saker. Kom igång så fort som möjligt. Det är det ena. Men det andra är att ta hjälp av någon som kan lite grann, så att ni kan börja på en lite högre insteg. För att när vi började med vårt pilotprojekt i 2005, då fanns det ju ingen som hade använt det nästan. Så vi installerade grejerna och började använda dem. Och då gjorde vi en massa misstag och en massa saker. Nu finns det en samlad kunskap i communityn och hos en mängd företag som kan hjälpa en att göra att man kommer högre upp i insteget, så man får större nytta av produkten direkt. Och det ska man definitivt ta. Men sen ska man vara medveten om att även fast man får ett högre insteg än vad vi hade, så tar det lång tid innan man är fullt produktiv. Och man måste vara uthållig.
Två saker till som jag skulle trycka på. Det ena är att ska man in med en sån här ny produkt i organisationen, så tror jag i alla fall att det är en hel del värde att prova det på ett riktigt projekt och inte sitta och köra någon liten ingenjörsmässig intern proof of concept på IT-avdelningen, utan hitta ett lämpligt riktigt projekt att köra på. För vad händer då? Jo, då tvingas man prioritera det som är verkligen viktigt, det som tillför värde. Så det tror jag är en bra grej. Det andra är att att se till att det hela tiden finns stöd då till projektet på ett eller annat sätt då, så att man kan få hjälp att komma vidare. Så att det blir så himla lätt, just när det är ett riktigt projekt också, att det kommer tryck från styrgrupp och så, att de måste handla grejer och då fastna på någon teknisk detalj och inte komma vidare på mitt av tiden, det är ju synd då.
Tack så mycket Thomas och Magnus för den här intervjun.